Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
God förmiddag och hjärtligt välkomna till detta 70-årskalas. Idag har vi med oss podden Gator och torg i Göteborg. De har varit hos oss förut, men idag är det jubileumspodd. Vi gör den här dagen tillsammans med Frölunda kulturhus. De gästar oss, för de har stängt ett tag. Och vi gör det också tillsammans med Göteborgs lokaler och fritidsförvaltningen och sommarunderhållningen. Och sådär. Så jag tänker att ni passar på idag. Det är något i varenda hörn. Ni kommer inte sluta ha roligt en sekund. Jättekul att ni är här. Jag lämnar över ordet till Mattias Axelsson och Daniel Karnefors.
Ni vet väl att man aldrig ska applådera innan en föreställning. Ni vet ju inte hur bra det här kommer vara. Men tack ändå. Tack så mycket.
Och tack för det fina introt. Som sagt, hjärtligt välkomna hit. Jag heter Daniel Karlenfors och det här är Mattias, experten Axelsson som jag brukar kalla honom. För han kan väldigt mycket mer om gator och torg i Göteborg än vad jag kan. Vi har ju hållit på med det här en stund. När började vi? 2020?
Det är 2020, hösten 2020. Och det roliga var att då gjorde vi vårt premiäravsnitt just om Axel Dahlströms torg. Så det här är tredje gången som vi poddar om Axel Dahlströms torg, vilket är lite roligt. Vi hoppas att vi ska få lite nya ingångar idag. Och framförallt i och med att vi gästas av Frölunda kulturhus så ska vi prata lite grann även om Frölunda kulturhus och dess historia som en liten del av den här berättelsen.
Men med det...
ska vi köra ingen?
Ja, jag tycker det.
Nu ska vi köra så här old school, för vi fick inte igång ljudet ifrån datorn till det här. Så att jag kör ingen på min mobil här.
Vi går väl kanske lite rakt på sak, men vi kanske också ändå ska prata lite om vad du och jag har för relation till Axel Dahlströms torg. Vill du börja?
Jag är ju från början från Borås och flyttade till Göteborg 1998 och bodde då i Högsbo från år 2000. Jag flyttade runt till lite andrahandslägenheter i början, men så flyttade jag till Högsbo, eller egentligen Högsbo Höjd och Pennegången, dit jag kom år 2000. Och bodde där fram till 2018. Och då var ju Axel Dahlströms torg mitt närmaste torg. Det var ju här jag gick för att låna böcker på biblioteket. Det var hit ofta jag gick och handlade. Då fanns det ju både en ICA-affär och en Coop. Mm. Det var också hit jag gick för att köpa pizza och sushi och thai-mat och liknande. Så det var mitt närmaste lokaltorg innan jag flyttade till Frölunda. Då Frölunda torg blev mitt närmaste torg.
Dit du rullar ut nu mer.
Ja, precis.
Ja, och för mig så är det så här. Jag kom ju till Göteborg när jag var 5 och bodde i Majorna. Så Axel Dahlströms torg har egentligen varit ett torg jag åkt förbi. Mm. Man har alltid tagit ut i Frölunda torg. Men sen så har jag också bott på Pennegången. Det var där du och jag träffades för övrigt. Och då blev ju Axel Dahlströms torg, framförallt när jag fick barn och sånt där. Eller jag hade redan barn då. Men då blev det, precis som du sa, ett sånt här lokaltorg man gick till. Framförallt för biblioteket. Man upptäckte att man behöver inte åka hela vägen ut till Frölunda. Man kan bara gå ner från Pennegången.
Precis, så att både jag och Daniel har en nära relation till Axel Dahlströms torg, kan man säga. Mm.
Men också det här geografiska området har ju en nära relation till det här området.
Mm. Ja, utan förklarliga
skäl. Men jag tänker faktiskt att det här är en av de här platserna i Göteborg där vi faktiskt måste börja riktigt, riktigt tidigt.
Ja, nej, men någonstans så tänker jag att man kan gå ganska långt tillbaka i tiden. Jag gillar ju att gå tillbaka till när inlandsisen drog sig tillbaka för att vi ska få det här riktigt långa historiska perspektivet. Och ni som sitter här i publiken kan nu bakom mig och Daniel se en karta. Nu sitter jag tyvärr så långt bak, eller så långt ifrån den här, så jag kan inte använda min förnämliga pekpinne som jag tog med mig för ändamålet. Jag hade önskat att jag kunde gå upp och peka, men jag tänker att ni ungefär kan se på den här kartan. Ni ser Danmark nere i vänsterhörnet. Och det som den här bilden ska illustrera, det är ju att inlandsisen drog sig tillbaka för någonstans 12 000 år sedan. Och i och med det så görs det här området möjligt att bebo. Men så här långt tillbaka så är det en skärgård. Det är en del toppar. Det som idag är berg, det är toppar och öar i den här skärgården. Vattenytan är någonstans 90 meter högre än vad den är idag. Vilket gör att det långsamt blir mer och mer beboeligt när vattenytan sjunker. Och från alla perioder av forntiden, från bronsålder, från järnålder, från stenålder, så finns det lämningar i närheten av Axeldalsens torg i Högsbo och runt om här i Frölunda. Så vi vet att det har varit ett område som har bebotts under lång tid. Det är så nära vattnet så att det har funnits fiskarbefolkning och jägarbefolkning och sen bondebefolkning.
Men vi vet egentligen inte så mycket mer om det här området mer än lämningar och så.
Nej.
För sen så hoppar vi med nästa, vad blir det? Drygt 10 000 år fram i tiden.
Jag tänker vi hoppar över de här forntida epokerna, ja. Bronsålder, järnålder, stenålder. Visst, man kan prata ganska mycket om det, men i och med att vi inte har några skriftliga belägg från den här perioden så vet vi inte så mycket om de människor som bodde här. Men när vi kommer fram till medeltiden, det är ju då vi får namn på socknar och härader som fortfarande lever kvar i stadsdelsnamn och i områden. Och den kartan som vi nu ser bakom oss, det är den medeltida indelningen av det här området längs med västkusten. Ni ser Styrsö längst till vänster på kartan. Och sen så ser ni Askims härad. Och Askims härad består då av ett antal socknar där Västra Frölunda socken är en av dessa socknar. Och det här området längs med Göta älv, det blir ju svenskt först i mitten på 1200-talet. Det är när Birger Jarl utnyttjar att det danska riket är ganska försvagat som den här delen av västkusten blir en del av det svenska riket. Så de härade längs med västkusten som tillhör Sverige från mitten av 1200-talet, det är dels Askims härad och så är det Östra Hisingens härad. Och Östra Hisingens härad kommer vi prata mer om på Vågmästarplatsen klockan 13.00 idag och i podden om en vecka för den som vill lyssna där. Och vi vet att det i Frölunda socken har funnits en kyrka eftersom det är, socknarna är ju knutna till en kyrka. Det är ju så att socken har ju sitt namn ifrån att man söker sig till en kyrka. Och i den äldre västgötalagen från 1200-talet så beskriver man att det finns i Askims härad fem kyrkor, alltså fem socknar. Och däribland är då Frölunda en av dessa socknar.
Men vi kan väl inte säga att vi sitter i Frölunda idag, utan vi sitter väl i Högsbo?
Ja, det där är ju alltid sån här diskussion var Frölunda slutar, var börjar Högsbo, vad kallas olika områden. Alltså rent definitionsmässigt så är vi fortfarande i Frölunda socken eller gamla Frölunda landskommun. Mm. Men jag tror att det är få som idag skulle säga att det här tillhör Frölunda, utan Högsbo har ju sin egen identitet. Och går vi tillbaks då till de här medeltida indelningarna, och det ni ser här, det är en karta över hur Frölunda socken var indelt. Den är ju ganska detaljerad så att det kan vara svårt att se och ut, liksom se exakta delar av den här kartan. Men ni kan ju ana Fiskebäck ute i vänstra delen av kartan. Och Högsbo har vi då i den östra eller högra delen av kartan, ligger precis på gränsen. Och Högsbo, det var då en gård i Frölunda socken. Frölunda socken bestod ju av en massa gårdar och Högsbo gård. Den låg ungefär där Sikvallen ligger idag i Högsbo industriområde. Och namnet kommer inte av att det skulle varit en speciellt högt belägen plats. Utan det kommer förmodligen efter ett namn, att det var Höks boplats. Att det var en man som hette Hök som bodde där. Och namnet Högsbo eller Höksbo, det känns sedan mitten på 1500-talet. Och eftersom det här då var ett gränsområde från mitten på 1200-talet då det här området blev svenskt fram till freden i Roskilde 1658.
Så det här var inklämt mellan Norge och Danmark.
Vi hade Norge norr om och Danmark söder om. Halland tillhörde ju Danmark, Bohuslän och norrut tillhörde Norge. Vilket innebar att de här socknarna och gårdarna som låg i Askims härad och Östra Hisingens härad utsattes ju ideligen för olika attacker under bland annat den svenska stormaktstidens inledning under 1600-talet. Och vi vet från gamla kartor, bland annat de här gamla skifteskartorna som finns, att det var ett antal gårdar som låg i det här området, bland annat Högsbo, Bua Sörgård, Frölunda Mellangård, och att det var särskilt slitsamt mellan de här gårdarna, att man bråkade om de olika markerna och de olika delarna av jordbruksmarkerna i anslutning till de här olika gårdarna. Och tittar man fram till 1847 så fanns det i Högsbo 6 gårdar som sammanlagt hade 48 invånare. Det var 4 hästar, 12 kor, 12 får och 4 svin enligt en bouppteckning från mitten på 1800-talet.
Det är specifikt.
Ja, nej, men vi har ju det från till exempel äldre bouppteckning i samband med lagarskifte och liknande.
Förstår. Det är lite skillnad från idag.
Oh ja.
Det bor lite fler människor här idag, tror jag.
Mm.
Men området där vi sitter nu med jättelokalt här, just Axel Dahlströms torg.
Ja,
har du funnits någonting här? Liksom?
Nej, men egentligen, innan vi kommer in på 1900-talets början, så är det här utmarker till Högsbogård och Frölunda Mellangård. Och tittar man på den här kartan som jag har tagit fram från Lantmäteriverket, så ligger Axel Dahlströms torg ungefär mitten längst upp på den här kartan. Så det finns alltså ingen bebyggelse utan man använder som utmarker. Man använder till exempel som betesmark för djur och liknande. Och det är skog och berg som finns här omkring. I övrigt så har vi ingen bebyggelse där Axel Dahlströms torg idag ligger förrän vi kommer in på 1900-talet.
Och då blir ju frågan, hur kommer det sig att folk börjar bosätta sig här då? Är det något dekret uppifrån att nu ska vi liksom...
Ja, nej men nästintill, för det, man skulle kunna beskriva det som en stadsplaneringsåtgärd. Det är det som gör att människor börjar bosätta sig i de här delarna av Frölunda i början på 1900-talet. För under slutet på 1800-talet så har ju Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet börjat industrialiseras. Det har börjat växa fram mekaniska verkstäder som utvecklas till industrier, som utvecklas till fabriker. Och med det så kommer ju dels en befolkningsökning i form av att människor flyttar in till städerna. Vi får alltså en urbanisering samtidigt som vi har en industrialisering. Och när du flyttar in så mycket människor till Göteborg så får vi också en väldigt stor bostadsbrist. Det är brist på bostäder. Och de bostäder som finns för den växande arbetarklassen i Göteborg, de är ofta väldigt dålig standard. De är undermåliga. Man bor trångt, man bor smutsigt. Det är inte alls säkert att man har rinnande vatten eller toalett, utan man kan vara flera familjer som delar på en toalett.
Men är det inte lite så också att man lite får bygga hipp som happ, att det inte som idag är särskilt bra reglerat vad man får bygga och hur och sådär?
Inne i centrala Göteborg så är det väldigt reglerat, men ju längre bort från centrum du kommer desto mer oreglerat blir det. Och i de här arbetarstadsdelarna som växer fram, om du tar på Masthugget till exempel och delvis i Haga, där blir det oreglerad bebyggelse, vilket gör att man bygger väldigt trångt och väldigt tätt och oftast till dålig standard. Men det man från stadens sida gör i början på 1900-talet, faktiskt år 1917, det är att man styckar av 100 tomter i norra Frölunda landskommun, alltså ungefär där vi befinner oss just nu. Och det man gör med de här 100 tomterna, det är att man arrenderar ut dem på 49 år till skötsamma barnfamiljer, som det beskrivs. Alltså det man eftersträvar och det man vill ha, det är att skötsamma arbetarfamiljer med barn ska kunna få sig en stycke jord som man kan bebygga med torp. Man får ingen hjälp från kommunen, så man får spränga berg själva, man får röja marken själva, man får bygga husen själva.
Men man fick marken gratis.
Man får marken, man får arrendera, marken. Så att man betalar ju ett arrende för marken. Men då växer det ju upp ett antal torp här ute i Högsbo, det som kallas då för Högsbotorpen. Och i anslutning till de här torpen så har man dels frukt- och grönsaksodlingar till självhushåll. Man har också en hel del djur, till exempel höns, grisar, getter. Och de här arrendena, de ska ju då vara i 49 år från 1917. Men kommunen bestämmer 1950 att nu behöver vi ha marken för att bygga den. Vi behöver bygga mer storskaligt efter andra världskriget. Så då säger man helt enkelt upp arrendena och de allra flesta torpen, de försvinner.
Men finns det något torp kvar?
Ja, det finns två stycken torp kvar. Ett som flyttades 2007 och ett som ligger precis här bakom vid Axel Dahlströms torg. Men det som är roligt tycker jag, det är att om man går runt i omgivningarna här och tittar och ägnar sig åt någon typ av nutidsarkeologi, det är ju att man kan hitta lämningar från de här torpen. Bland annat uppe på Pennygången så finns det en torpagrund kvar. Det här fotografiet, det är taget från Svalbo, mittemot Svalbo blommor. Kan man hitta en sån här grund från ett av de gamla torpen. Det finns en del äppelträd kvar som man kan misstänka att de har tillhört de olika torpen. Och sen framförallt så finns det också i gatunamnen kvar uppe på vid Växelmyntsgatan så har du Annas gård och olika gårdsnamn som är från torpakvinnor.
Jag blir lite nyfiken ändå på, vet vi, alltså staden kommer, vi behöver den här marken om man säger upp arrendena, man bryter ett kontrakt i någon mening. Blev det livat om det här? Eller?
Ja, det blev väldigt livat om det här. Det var ju starka protester från de som hade torpen, de ville ju absolut inte flytta. Men alltså staten, det offentliga, är väldigt starkt i Sverige i mitten på 1900-talet. De enskilda medborgarna har inte så mycket att säga till om i det här sammanhanget. Så att de får helt enkelt flytta från sina torp.
Men vi har lite kvar i de här olika gårdsnamnen och så. Som
till exempel och även torpagrunder och liknande.
Precis. Spännande. Men jag har också förstått, och det ser, tror jag inte det finns några spår kvar alls, att det har funnits ett stort koloniområde.
Ja, här. Samtidigt som man beslutar om de här Högsbotorpen så planerar man också för koloniträdgårdar. Och det är föreningen Göteborgs koloniträdgårdar som startar Nordens största, då åtminstone, kolonistugeområde med 335 stugor ner mot där Marklandsgatan drar fram ungefär, alltså inte speciellt långt härifrån heller. Även de här kolonistugorna, de försvinner på 1950-talet, 1958, så tvingas man flytta dem av den anledningen att man ska bygga just de stora husen vid Marklandsgatan. Men själva stugorna, de finns kvar i mångt och mycket. De flyttas till Välenområdet i Askim. Så att torpen och kolonistugorna försvinner, det är helt enkelt en konsekvens av att Göteborgs stad behöver ny mark.
Men det här är ju ändå fascinerande, för att det verkar för mig nu när du pratar om det nu som att Göteborg har liksom så här suktat efter det här området ganska länge. Och mig veteligen så var ju Frölunda en egen kommun fram till 1945. Det låter inte helt legio.
Nej, men det är mycket riktigt så att Frölunda är ju en egen kommun fram till 1945, vilket man gör att man tänker att men Frölunda bör ju kunna bestämma själv över sin mark, vad man vill göra, om man vill bebygga, om man vill använda torpmarken till olika saker. Men det Göteborgs stad gör då, det är att man bland annat via bulvaner köper upp gårdar.
Är detta första gången Göteborg jobbar så?
Det är mig veteligen första gången som Göteborg använder
sig. Men inte sista gången?
Absolut inte sista gången. Man gör det bland annat ute i Angered när man innan Angered införlivas 1967 köper upp en massa mark för att liksom på något sätt göra färdigt för att kunna bygga ut stora bostadsområden. Och 1903 redan så köper Göteborgs stad upp Högsbo gård för att kunna använda den marken. Men sen 1945 så beslutar man att Frölunda ska inkorporeras i
Göteborg. Hur går det till rent tekniskt?
Ja, då är det helt enkelt att Frölunda slutar att vara en egen landskommun och blir en del av Göteborg.
Men vem kan bestämma det?
Liksom? Det bestämmer man ju från rikshåll. Ja. Göteborg önskar att Frölunda ska bli, sen får Frölunda säga om de vill och sen så skiter staten om Frölunda vill eller inte, utan bara så blir det.
Och detta är från 1945 och framåt så har detta blivit en del inkorporerat?
Från 1945 så har Frölunda varit en del av Göteborg, och då finns det ju helt plötsligt en massa mark för Göteborgs stad att bebygga när man får hela Frölunda. För det finns ju en massa obebyggd mark i Frölunda, kan man säga.
Ja, jag har väl sett några bilder som sagt att det är mestadels betesmark och sånt hela vägen ut till Frölunda torg ännu längre.
Basically kan man säga, det som enda som är bebyggt i någon liksom större utsträckning i Frölunda landskommun, det är ju från Kungsten och bortåt, alltså Älvsborgs municipalsamhälle, men i övrigt så är det jordbruksmark, kan vi säga.
Men så då från 1945 och framåt, då sätts det liksom igång ändå någon slags exploatering av det här området. Mm. Varför vill man göra det?
Ja, men det som händer i Sverige, återigen i allmänhet och Göteborg i synnerhet under tiden efter andra världskriget, det är ju att vi går in i en period som vi kallar för rekordåren. Det är en period i Sveriges och Göteborgs historia där hjulen snurrar. Det har liksom aldrig gått så bra för svensk ekonomi som det gick under perioden från sig 1945 till 1973. Vi har i princip ingen arbetslöshet. Vi har en enorm befolkningstillväxt. Vi har ekonomisk tillväxt. Vi har en invandring i form av att människor kommer hit för att arbetskraftsinvandra. Och då behöver man ju nya bostadsområden för alla de här människorna.
Har du någon koll på hur snabbt Göteborg faktiskt växer under den här perioden? Ja. Hur många var vi innan och hur många blir vi på?
Vi är runt 300 000 på 1930-1940-talet och sen är vi 500 000 ganska fort in under rekordåren. Och fram till 1970-talet så växer Göteborgs befolkning för att sen liksom plana ut och sen börja växa igen i nutid. Men det man gör här i Högsbo och Frölunda, det är att man bygger ut och planerar helt nya stadsdelar mellan åren 1950 och 1960. Och det här är ju en bit utanför det som då är centrum. Och det man behöver göra då, det är att man måste tillgodose de nya invånarnas behov av handel och service. Och bara i Högsbo så bygger man 1800 lägenheter, främst för barnfamiljer. Och i och med att man bygger så mycket så behöver man ju också ett torg. Och det är ju därför som man bygger Axel Dahlströms torg. Och det här fotografiet som vi visar just nu, där kan man ju faktiskt se koloniområdet nere i det högra hörnet på bilden. Och sen fortsätter man ju att bebygga, bland annat ut nere i Frölunda. Och det ni ser på bilden här, det är Stjärnhusen som ligger ganska nära Frölunda torg. Och där ser man ju väldigt tydligt att söder om Stjärnhusen så är det ju bara åkermark ännu in på 1960-talets mitt. Så det är en successiv utvidgning av staden Göteborg som sker under 1950- och 1960-talet. Göteborg exploaterar de här tidigare jordbruksmarkerna och ängsmarkerna och bygger helt nya stadsdelar.
Och då, som sagt, det uppstår ju de här torgen. Men jag har ändå förstått det som, och jag tycker att man märker det framförallt på Axel Dahlströms torg, att det är ju väldigt välplanerat torg.
Ja, det är många som säger det. Och jag är ju själv av den uppfattningen att när man kommer till Axel Dahlströms torg så ser man att det finns en väldigt tydlig idé av hur man har byggt det här torget. Det finns en väldigt tydlig plan för hur det här torget ska bebyggas. Och man kan ju säga att torg har ju alltid funnits. Så länge det har funnits städer så har det funnits torg. Och de har varit dels mötesplatser för medborgarna, men de har också varit kommersiella centrum, alltså handelsplatser. Man kan liksom köpa och sälja varor på torgen. Så de har haft lite olika funktioner. Och när man under 1950-talet ska planera för torg i det framväxande folkhems Sverige, då har man de auktoritära ideologierna som har plågat Europa under 1930-talet i form av fascismen och nazismen och delvis också kommunismen i färskt minne. Och enligt den rådande tankesättet så menar man att fascismen bygger på att människor känner en rotlöshet när de flyttar in till städerna. Man känner inget sammanhang när man kommer in till städerna. Och en lösning på detta skulle vara att man skapade så kallade grannskapsenheter. Det vill säga, man gör en liten by mitt i staden, skulle man kunna uttrycka sig som. Man ska kunna ha allting man behöver på sitt lokala torg.
En reflektion. Man brukar ju prata om att Göteborg är som en stad som består av just flera småstäder. Mm. Är det här en konsekvens?
Ja, jag skulle också säga att det är absolut ett medveten plan att man har gjort det på det sättet. Det vill säga att de olika stadsdelstorgen, vi har ju Axel Dahlströms torg här, men vi har också Radiotorget i nära anslutning. Vi har Kortedala torg, vi har Vårväderstorget. Alla de torgen har på olika sätt den funktionen att de ska fungera just som en by i staden. Man ska ha affärer, man ska ha olika verksamheter. Varje stadsdel ska också ha sitt eget bibliotek. Det är en väldigt viktig tanke redan från början. Den här folkbildande tanken som finns med biblioteken. Sen det man kan lyfta som en nackdel med det här sättet att tänka och som man också märker när man går och liksom tittar på ett torg som Axel Dahlströms torg, det är att det inte riktigt bjuder in utomstående. Det är liksom som en egen sluten gemenskap. Det är väldigt lätt att man bara passerar förbi om man åker spårvagnen. Spårvagnsplatsen ligger en bit
som
ifrån.
Som min relation.
Ja, men det blir,
som jag pratade om. Det blir ju på det sättet. Bara, upptäckte
utan det torget är ju tänkt för de som bor här i första hand. Man ska liksom känna en hemmakänsla. Man ska känna en närhet till torget. Och Axel Dahlströms torg är ju väldigt typiskt för den här 1950-tals stilen som man bygger i. Man har en öppen torgyta, men man har ändå hus på alla fyra sidor som innesluter torget så att det ska bli som en väldigt tydligt egen gemenskap.
Men vi har varit inne på det. Det är ju uppenbart att detta är genomtänkt, och då kan man ju tänka sig att någon arkitekt eller liknande också har ritat hur det här ska vara.
Ja, det är arkitekterna Sven Brolind och Jan Wallinder som är, om man är intresserad av Göteborgs arkitektur, så är det namn som hela tiden dyker upp. Och vi kommer komma till det. Det är, de här två arkitekterna, de är socialt medvetna. De har liksom en idé om att torgen ska fylla en funktion, att de ska vara med, till för medborgarna. Och det här är också en period där man tänker den här funktionalistiska tanken. Man ska inte bygga en massa ornament, utan det ska vara funktionalistiskt. Det ska vara en tanke med allting som man bygger. Man ska, dessutom tänker man bygga bort snusket. Det är väldigt tydligt i folkhems ideologi. Man ska bort med de här snuskiga arbetarbostäderna. Mm. Vi fick en fråga från publiken.
Ja.
Vad var det för fråga, Daniel?
Vem var Axel Dahlström?
Jag tror roligt att jag hade en bild på honom här.
Slide 9.
Axel Dahlström, han var en socialdemokratisk politiker. Levde 1880-1947. Och han är en av de här tidiga 1900-tals socialdemokratiska politikerna. Kommer från ett arbetarhem. Han var stenhuggare i Bohuslän. Han satt i stadsfullmäktige. Men han var också ordförande för Riksbankens Göteborgs sektion. Och min hypotes, jag har inte riktigt fått den bekräftad, men min hypotes för varför gatorna runt omkring Axel Dahlströms torg har fått namn efter olika myntslag. Vi har Guldmyntsgatan, vi har Dollargatan. Att det kommer just att Axel Dahlström då var ordförande i Göteborgs riksbank.
För det här torget är liksom äldre än Högsbo när man börjar sätta de här namnen? Eller, ja, det är, ju, eller är det samtida?
De är ju samtida. De är från 1950-talet. Så när man bestämmer namnen på gatorna runt omkring så har man Axel Dahlströms namn i minne. Sen så dör ju han då 1947, vilket innebär att han hade ju varit död i nästan 10 år när torget invigs 1954. Så han fick ju själv aldrig uppleva själva torget.
Precis. Då kommer vi till just det, invigningen helt enkelt. Mm. Vad fanns det för verksamhet här då?
Då hittade jag i en uppsatt en annons från torget 1954 där man kan se vad det var för typ av verksamhet som fanns på torget. Och det man slås av, det är ju att det är en stor variation av verksamheter på Axel Dahlströms torg på 1950-talet. Men det är också väldigt starkt reglerat. Alltså det finns när man planerar torget en väldigt tydlig tanke med. Det ska inte vara vilka verksamheter som helst, utan det ska finnas det här. Det ska finnas mataffärer, det ska finnas olika typer av samhällsservice, det ska finnas frisör, det ska finnas det som människor behöver.
Är det här som kallas för samhällsplanering?
Det är en väldigt tydlig tanke med den här samhällsplaneringen. Och den här annonsen då, den är från 1954, alltså samma år som torget invigs. Så vi ska lägga upp det på våra Instagram-konton så att alla får möjlighet att se det. Mm. Och sen så finns också redan från början när man inbygger torget det här medborgarhuset. Alltså det huset som vi sitter i, som hade bibliotek. Mm. Det finns de här samlingssalarna. Det finns olika typer av ungdomsverksamhet. Så det finns ju inte bara kommersiella lokaler som finns i torget, på torget, utan det är även den här medborgartanken att torget ska vara till både för oss som konsumenter, men också för oss som medborgare.
Mm. Men vad man också lägger till är ju faktiskt bostadshus.
Ja, det är ju ganska mycket bostadshus och ganska många bostäder som ligger direkt i anslutning till torget. Dels har vi ju det här ICA-huset som vi får kalla det nu, som ICA dominerar hela bottenplan på huset. Och det är ju en ganska speciell fasad om man ställer sig. När ni går ut sen och tittar på huset ute på torget så kan ni notera just att fasaden är lite speciell.
Vad är det som är speciellt?
Ja, det är dels att man inte har några entréer in i huset från torget, utan entrén till huset kommer man in, man kommer in i huset från sidorna. Och det var ju för att
det finns inga entré på baksidan heller.
Nej, utan nej. Tanken var ju att det skulle vara verksamheter i bottenvåning. Och i och med att man inte har några entréer i markplan från torget så får man ju långa korridorer. Och sen så är ju de här lägenheterna i det här huset också etagelägenheter. Och man har därför korridorer i huset på våning 2, 4 och 6. Och i bottenplan, så redan från början när man bygger huset 1954 så finns det verksamheter. Nu har ju ICA tagit över det är väl hela bottenplan på det huset som ICA nu.
Jag gissar det.
Men när huset invigs 1954 så är det faktiskt hela 6 olika verksamheter som ligger i bottenplan på det här huset.
Vet vi vilka verksamheter det var?
Jag vet inte exakt vad det var för verksamheter just 1954, men det var ju någon av de verksamheterna som var på den här reklambilden från 1954.
Och sen så har vi ju ett annat hus. Hur ska man säga att det ligger? Det blir i den norra änden av torget kanske?
Ja, det blir väl den östra delen.
Jag är inte bra på det här med riktningar.
Ja, det är huset. Nu hittar jag tyvärr det är inte det här höghuset som är i mitten på bilden. Det ska vi prata om alldeles strax. Utan det är det huset som vi ser anar lite nere i högra hörnet. Och där anar vi också den här bensinmacken eller tappen som låg länge. Och det var någon som kom fram till mig och berättade att han hade tankat.
Just det.
I det huset. Så när vi är klara med inspelningen så får den personen gärna berätta om sina upplevelser av den här bensinstationen. Men det huset då som ligger till höger längst ner på den här bilden, alltså själva cykelhuset, det kallades för hantverkshuset. Och anledningen till det var att tanken var att det skulle vara olika småhantverkare och småfabriker som skulle inhysas i det här huset. Och det blev aldrig helt realiserat. Det fanns en kartongfabrik och en mössfabrik i huset när huset byggdes.
Vet vi någonting om varför det inte blev?
Jag tror att det helt enkelt inte fanns något underlag för att ha de här fabrikerna i anslutning till torget. Och sen så fanns ju också den här bensinstationen. Men genom åren från 1954 fram till idag så har det varit en stor variation på vad det har varit för typ av verksamhet i där. Det har varit kemtvätt, det har varit ett tv- och radiobutik, det har varit bilskola, det har varit sushi-restaurang, det har varit tandläkare, det har varit, och nu är det ju som cykelhuset som har stora delar av det här huset.
Och nu kommer vi ju till elefanten i rummet. Det här ganska höga huset mitt på torget.
Ja, det som kallades för norra Europas högsta när det byggdes.
Och du har definierat från norra Europa.
Nej, men det är alltid det här med att när man liksom ska säga att någonting är norra Europa. Vad är norra Europa? Hur liksom långt? Jag kan absolut inte liksom ta gift på att det faktiskt var norra Europas högsta hus när det byggdes. Det var åtminstone 16 våningar det här huset. Och det som ni ser på bilden, det är ju när det håller på att byggas. Det står färdigt 2 år efter att torget invigts, alltså 1956. Och tanken var från början att det skulle finnas restaurang i det här huset. Och jag hittade en notis i Hyresgästen från 1954 där det här beskrivs som ett citat, torn för ungkarar och ungmör. Det skulle alltså vara ett, ja, man kan ju tänka sig lite vilken typ av verksamhet som bedrivs och vad den här restaurangen skulle kunna vara till för. Nej, men det man tänkte var till exempel att sjuksköterskor skulle kunna bo i det här, alltså sjuksköterskor som jobbade till exempel på Sahlgrenska skulle kunna bo i en liten lägenhet. För de flesta lägenheterna i huset, 50 stycken, är just ett rum och kokvrå, så det är ganska små lägenheter.
Jag har en fråga här, på nästa punkt, har du skrivit fel eller är det sant?
Att
det finns 2 lägenheter med 7 rum och kök.
Det finns 2 stycken med 7 rum och kök i huset.
Så imponerande.
Ja, nej, men det är en liten blandning av olika. Och sen så finns det 26 stycken tvårummare också. Men det är huvudsakligen enrummare i det här. Och det var ju tanken just för att det skulle vara för ungkarlar och ungmör. Om man inte hade någon stor familj att ta hand om så kunde man bo.
Man blir väldigt nyfiken på de här 7-rumsvåningarna. De har man velat se faktiskt.
Yes. Men som det sista huset har vi ju det huset som vi sitter i. Och det fungerar ju då som ett medborgarhus fram till 1990. Och här skulle det finnas verksamheter i bottenplan. Och det gör det ju fortfarande. Det finns café i ena änden av det här huset. Mataffär fanns det ju tills inte så länge sedan. Jag minns ju i alla fall när jag flyttade hit att det fanns en Konsum eller Coop-affär som konkurrerade med ICA. Det fanns också en manufakturbutik när huset byggdes.
Och vad är, och så, vad är en manufaktur?
Nej, att man köper, det är lite blandade saker man kan handla i huset. Och sen på ovanplan i huset så skulle det finnas medborgarservice, till exempel bibliotek och samlingslokaler och liknande.
Och då har vi kommit kanske ändå till den här lilla avstickaren som handlar om en helt annan plats, men som såklart har haft stor påverkan på Axel Dahlströms torg, och det är ju Frölunda torg.
Ja, vi är ju gäst, eller vi gästas ju av Frölunda kulturhus som ni kan se, och då tänkte jag att då ska vi göra en liten avstickare och ta ettans spårvagn ett par hållplatser bort till Frölunda torg och gå av där, för samtidigt som Axel Dahlströms torg invigs så börjar man ju planera för ett ännu större torg i söder, nämligen Frölunda torg. Och Frölunda torg inspireras ju av USA och de stora köpcentrum som finns i USA. Arkitekterna som ritar och planerar Frölunda torg är väldigt inspirerade just av de amerikanska köpcentren. Och Frölunda torg invigs 1966. Dåvarande ecklesiastikminister Olof Palme inviger Frölunda torg 1966.
Vad gör en sån minister?
Det är ett annat ord för utbildningsminister.
Aha.
Gammalt ord för utbildningsminister.
Jag vet hur jag lärde mig det nu då.
Ecklesiastikminister också, sådana tungvrickar.
Ja, verkligen.
Frölunda torg har vi gjort ett avsnitt om, så det finns att lyssna på om man vill höra liksom hela historien. Däremot har vi inte så pratat så mycket om biblioteket och själva kulturhuset.
Nej, just det.
För redan 1965, alltså ett år innan Frölunda torg invigs, så har vi ett provisoriskt bibliotek söder om Mandolingatan, och det är det biblioteket som jag hittade ett fotografi på här. Och ni som är bekanta med geografin kring Frölunda torg kan ju se att det är husen vid Nävelursgatan som man ser bakom det här biblioteket, och det biblioteket låg alltså där fritidsgården ligger idag, alltså ganska nära Frölunda kulturhus. Och det här provisoriska biblioteket, det invigdes då 1965, och det fanns, märkte man, ett stort intresse för ett bibliotek i Frölunda redan från början. Första veckan så lånade man ut 10 000 böcker, första månaden så lånade man ut 28 000 böcker, och under första året så lånade man ut 230 000 böcker på det här provisoriska biblioteket. Och det gjorde det nyöppnade Frölunda bibliotek till det näst populäraste biblioteket i hela Göteborg. Det var bara stadsbiblioteket som lånade ut fler böcker. Och det säger också någonting om hur mycket människor det var som hade flyttat in i den nybyggda stadsdelen Frölunda.
Jag noterar också att detta är innan internet.
Ja, nej, men det lånas ju kanske ganska mycket böcker här. Men problemet med de här provisoriska lokalerna, det är att de inte är ändamålsenliga. Dels så ser ni ju på bilden här att det är ett platt tak, vilket gör att det läckte in när det regnade. Det blev ganska ofta fuktskador. Det kommer upp vattenånga från pölar på taket. Och det var inte sällan så att brandkåren fick rycka ut för att alltså de som bodde nära trodde att den här vattenångan som kom upp från det provisoriska biblioteket helt enkelt berodde på att det brann, att det var rök som kom upp från biblioteket. Men det var vattenånga som låg på taket. Så egentligen ganska tidigt så fanns det krav på att man skulle flytta in i nya lokaler. Men det skulle dröja hela vägen fram till mars 1980 innan ett nytt kulturhus invigs i Frölunda. Så Frölunda kulturhus är ju betydligt mycket yngre än både Axel Dahlströms torg och Frölunda torg. Och på själva invigningsfesten i slutet på mars 1980 så har jag hittat en lista på olika programpunkter som man hade. Ja, man tog i ganska rejält, för det som erbjöds i mars 1980, det var afrikansk dans, bordtennis, cirkus, cricket, dockteater, folkdans, fotboll, gymnastik, innebandy, jazz, karate, klassisk musik, konstsimning, mask- och sminkverkstad, rullskridskoåkning, sagoläsning, sång och teater. Men grejen är den att det som är med det här nybyggda, det är ju att det blir ett kulturhus och inte bara ett bibliotek. Alltså det finns väldigt mycket olika verksamheter i det här nyöppnade kulturhuset. Dels har vi biblioteket, sen finns det också en biograf som man från början hade planerat skulle ligga på Frölunda torg, men när Frölunda kulturhus invigs så får vi också en biograf i området i Frölunda. Det finns ju också en simhall, det finns samlingslokaler, det finns ett café. Sen så har ju Frölunda kulturhus nu varit stängt i ett tag för att man håller på att totalrenovera kulturhuset. Det är därför som kulturhuset har verksamhet, till exempel här på Axel Dalsums torg, som idag i samarbete med Axel Dalsums torg.
Det är ändå 40 år sedan drygt nu som ja, det byggdes.
Ja, 1980, 40 år sedan. Herregud vad gammal jag känner mig.
Fast vi föddes ju 78, vi var bara två år.
Ja, nej, det är sant faktiskt, har du rätt. Men tanken är att man ska ha en stor invigningsfest, att det ska invigas våren 2025. Mm. Och då hoppas vi att vi kan göra livepod därifrån och prata ännu mer om Frölunda kulturhus och området kring Frölunda torg.
Men har du en personlig koppling till kulturhus? Jag tycker ju att det har ju varit... Det är en fantastiskt kulturhus.
Vad är det du gillar så mycket med det?
Nej, men jag har ju, som sagt, jag är ju uppvuxen i Majorna och man åkte ut till Frölunda och så var man, det var en plats att vara på. Man kunde göra saker, biblioteket. Det blev en väldigt naturlig sån plats som man kände sig välkommen på. Liksom.
Nej, men jag bor ju numera vid Frölunda torg, precis, alltså i det som är Frölunda sjukhus. Det är ju lägenheter från sjunde våningen uppåt i det huset. Och det gör ju att Frölunda bibliotek är ju numera mitt närmaste bibliotek. Nu är ju biblioteket stängt, så det finns ett litet pop-up-bibliotek på själva torget som man kan besöka om man vill. Men jag är också väldigt förtjust i Frölunda kulturhus just för att det är många olika verksamheter man kan ha. Mm. På samma sätt som det finns här på Axel Dalsums torg, den här typen av samlingslokaler där man kan ha olika typer av möten och verksamhet.
Jag tror också framförallt att man har ett badhus som betyder väldigt mycket för mig. Du hade alltid funnits en anledning att ta sig dit. Liksom. Mm. Men har det hänt någonting med torget sedan 1950?
Ja, om vi går tillbaka till Axel Dalsums torg nu liksom, och zoomar in på den platsen liksom, där vi befinner oss och som själva avsnittet ändå handlar om. Alltså, den stora förändringen som har skett med Axel Dalsums torg sedan det är att det invigs 1954, alltså de 70 åren som har gått, det är ju att det idag finns betydligt färre verksamheter på torget. Om man ser på den reklamskylten som fanns från 1954 så kunde man ju räkna upp jättemånga olika verksamheter. En annan väldigt tydlig skillnad, det är ju att när torget invigs på 1950-talet så finns det ju egentligen inga matställen på torget. Det första riktiga matstället som öppnar på torget, det är ett gatukök på 1970-talet. Och sen därefter så har det ju kommit sushi. Det har kommit thai på 2000-talet. Under 1990-talet så öppnade en pizzeria. Mm. Och det är också en spegling av hur samhället någonstans har förändrats. Mm. Att när torget invigs på 1950-talet, då var inte hämtmat en grej överhuvudtaget. Man åt sin mat, man lagade sin mat hemma, eller frun i huset lagade maten och sen så kom mannen hem från fabriken och åt maten. Idag lever vi i ett helt annat typ av samhälle där hämtmat har blivit en mycket större grej och vi har fått influenser från andra länder, vilket gör att det har då öppnat thai-restaurang, sushi, pizza. Gatuköket finns ju inte kvar, det är ju där sushi-restaurangen ligger ju där gatuköket låg innan. Och det som man kan säga är den stora utmaningen för ett torg som Axel Dalsums torg, om vi liksom ska runda av den här podden, det är ju det att idag så människor som bor runt omkring torget har ju oftast bil. Mm. Vilket gör att man gör sina inköp. Man kan åka till köpcentrum. Det finns ju många köpcentrum runt omkring. Vi har dels Högsbo industriområde med 421 och de butiker som ligger där. Vi har Sisjöns industriområde med alla de butiker som ligger där. Mm. Vi har inte minst Frölunda torg som ligger bara några spårvagnshållplatser härifrån om man ska göra inköp och liknande. Och det gör ju att underlaget för att ha butiker på ett torg som Axel Dalsums torg blir mycket mindre. Däremot så fyller ju uppenbarligen ett bibliotek och ett medborgarhus av den här kalibern som finns här på Axel Dalsums torg sin väldigt tydliga funktion. Och det man har försökt göra med Axel Dalsums torg och Högsbo, liksom man har försökt göra med många andra delar av Göteborg, det är att man har försökt få in fler invånare. För fler invånare betyder ett större underlag, vilket innebär att man kan ha förhoppningsvis fler butiker. Det finns ett underlag för att man ska kunna ha mataffär och café och liknande. Och det är ju därför som man har byggt så mycket nytt runt omkring. När jag flyttade till Högsbo då i början på 00-talet för drygt 20 år sedan, då fanns ju fortfarande Högsboskolan kvar. Nu är ju den riven. Mm. Helt nytt bostadsområde har vuxit fram.
Yep.
Ner mot Marklandsgatan så har det byggts nya hus. Mm. Precis bredvid spårvagnshållplatsen har det byggts nya hus. Mm. Det byggs ju nya hus hela tiden överallt.
Om jag inte missminner mig helt fel så är det drygt 4 000 lägenheter i Frölunda fram till, ja, jag kommer inte exakt ihåg år nu, men det är byggt.
Och tittar man runt omkring Frölunda torg så byggs det ju oerhört mycket där också. Och det är ju en del av stadens strategi att man förtätar och bygger nytt. Och det finns det ju olika åsikter om hur mycket man ska bygga, alltså förtäta i form av att man ska bygga nära. För det som försvinner då, det är ju till exempel grönområden. Mm. Och människors utsikt försämras och ljusinsläpp i lägenheterna försämras. Samtidigt, vi behöver människor för att få ett underlag för butiker och liknande.
Men jag känner nu, det finns två saker jag ändå skulle vilja lyfta.
Mm.
Dels har vi ju konstverket här på hörnet på huset som jag tycker bör nämnas. Mm. Vad kan du säga om det?
Det är ju ett konstverk som finns med när torget. Jag kommer inte ihåg vad konstnären heter. Som,
nej. Men jag tror att vi pratar om det i den här första podden.
André Nemes, ja. Yeah.
Just det. Och sen sa vi det här ändå, spårvagn fanns inte här från början.
Nej, det kan man ju se på de tidiga bilderna, att spårvagnen inte dras fram förrän på 1960-talet. Vilket gör att under de första åren så får man ta sig med buss hit om man ska ta sig till.
Eller gå,
om man vill så göra.
Ja.
Men med det så tycker jag att vi rundar podden.
Ja.
Och säger tack för att ni har lyssnat, ni som lyssnar på podden. Och tack för att ni som har kommit hit har kommit hit.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.